Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, nu. Bra, titta. Du kan ju, när du vill.
Ja.
Nu är du så trött på att vi svartbadade en massa så att du la ner, Henrik.
Nej, hjärnan slog av.
Ja, precis.
Allt det här contenten som vi hade kunnat använda oss av.
Men det går inte. Du vet, det har jag sagt flera gånger. Du vet ju vad som händer om man berättar för någon liksom så här. Eller berättar för de här jävla psykopaterna som lyssnar på något. Ja, jag jobbar med ditten datten eller jag gör ditten datten. Då är det ju liksom, då kommer 40 dildos i posten dit och så är det ett jävla psykfall som ringer eller mejlar. Det är bara psykopater. Jag kan inte kuska land och rika runt och döda alla de människorna. Nej. Då är det bättre att inte säga någonting. Så kuska. Kan de sitta och gissa.
Ja. Du borde, ja, privatjätta runt eller någonting.
Ja.
Vad ska du annars göra med alla dina IT-pengar?
Ja, jag får be Martin skjutsa mig.
Kan du inte fråga mig vad som har hänt sen sist?
Henrik, vad har hänt dig sen senast? Det är alltid så himla organiskt det här.
Ni vet det här säsongsgrejen som man har som förälder när man får en lapp hem på skolan. Eller det står som en lapp på i skolan. Så här. Nu är ungjävlarna löss igen. Nu kan ni gå runt och klia er i håret, för det är precis vad som kommer ske nu i 2 dagar för att ni är panikslagna för att ni tror att ni har löss. Eller alternativt att det nu går det springmask på den här jävla skolan. Och det är kul.
Det har aldrig hänt mig faktiskt, just det här med springmask.
Men varför liksom rakar de inte bara allt hår på ungarna och doppar dem i liksom klor varje dag?
För att det här är Sverige.
Eller bleach, någonting. För att red ut det där, alltså det är skitäckligt. Var kommer det här ifrån?
Men hörru, jag tror jag är klar.
Ja, nej.
Vet du vad vi fick en lapp om?
Nej.
Nej, vi har ett konstaterat fall av skabb här. Va?
Du måste ta dina barn ur den skolan. Alltså springmask. Jag kanske har fel här, men jag är ändå villig att säga att det här är inte normal så här grej som går runt på förskolan. Det brukar vara så här influencer. Löss kanske, ja, absolut. Men inte springmask och inte skabb. Va?
Jag vet inte. Vad är det för jävla 1800-tals sjukdom någon unge? Hur fan får man skabb ens idag?
Har de förbjud?
Hur får man löss? Eller?
Man har hår, Axel.
Man
har hår. Jag förstår att det känns långt.
Har ni hår?
Det
ser
man
dumma.
Man har hår och sen är du i närheten av någon annan som har hår. Eller så är det någon sån unge som slänger din mössa på lekplatsen och sen har
Nej, men det jag menar är, alltså det är inte som att, det är som att de här jävla lössen bara materialiseras ur tomma intet. De kommer ju någonstans ifrån.
Ja, från andra
måste ju,
barn.
Men det måste ju gå att utrota det här för fan. Vi har ju utrotat hur många arter som helst utan ens försöka. Och vi kan inte utrota löss. Vad är det här?
Ta i samma, en god poäng.
Nu plöjer vi näst 2022 års globala BNP plöjer vi ner och utrotar löss.
Men vad ska ni göra att de har skabb då?
Alltså jag har ingen aning. Vet du, jag gick runt en hel dag så här.
Vad är
det här nu? Vad är det för symptom på skabb då?
Vad är skabb?
Det är en parasit som kryper in under huden tydligen.
Är det så här som man kan se krypa omkring också?
Jag vet inte.
Alltså, jag är så glad att vi poddar på distans. Att vi inte poddar i någon
trång studio
någonstans. Då får man ju...
Skabb Henrik kan sitta där i...
Nej, men tänk att man ser att man har skabb i handen. Det är ju bara att hugga av den. Det finns ju inga alternativ.
Nej, ja, nej, alternativet är ju tydligen ska få bota skabb. Ska du smörja in det med någonting och så ska du gå runt med det i 24 timmar innan du får ta bort det. Från topp till tå ska du vara insmord i det här. 24 timmar och så allt ska antingen tvättas i 90 grader eller frysas in. Alltså det är typ,
du bränner väl det. Bränn skiten. Och ja, jag vet inte. Det där går ju inte.
Nej, det är inte jag som har skabb. Det vill jag så här. Och det är mycket diskussion med barnen om att okej, om ni får reda på vem det är, då håller vi inte på att dumma oss eller något sånt där. För det här är inte, det är inte någonting man får bara liksom ur det. Och det är också så här, när man själv inte vet, då ska man förklara för barnen. Det är inte okomplicerat, det kan jag lova er.
Så du försöker säga till dem att inte mobba ungen med skabb, ja. Men samtidigt kanske inte gå och krama den.
Och vi skulle kunna hålla lite avstånd för att, och det är inte på grund av corona. Det verkar bara vara en allmän bra rekommendation på den här skolan. Håll bara avstånd till andra barn.
Man ska inte träffa andra människor, det är inget bra.
Ja, det hände.
Vi har ju en gäst idag. Det här är 125:e avsnittet av Hörs. Gud, jag har gjort så många avsnitt.
Sjukt att bli introducerad efter skabbhistorien.
Mm. Det är också sista avsnittet för den här säsongen, hallå?
Va?
Jag måste säga åt Kristoffer Svanström att han ska göra en ny logga. Dubmod måste göra en ny musik, hallå? Fort, vi tar det sen. Jag heter Axel, Henrik heter Henrik. Sanna heter idag Lauta.
Aha.
Och Sanna Vanno heter Sanna Vanno.
Ja.
Hej.
Hej.
5 minuter och 37 sekunder in.
Ja. En hejdundrande story att börja avsnittet med, måste jag säga.
Vad är din erfarenhet av skabb?
Otroligt liten. Jag har ungefär samma erfarenhet som Axel och Sanna hade, vad jag förstår. Det vill säga att man inte har varit i närheten av det.
Det är någonting med Dalarna där alltså. Alla. Ja. Mm, ja, absolut.
Väldigt imponerande.
Jag kanske bara får bränna ner hela Dalarna.
Det känns inte som en smitta man vill ha.
Nej.
Och det låter också så himla äckligt att ha skabb liksom.
Det finns ju en anledning till att man säger att saker är skabbiga.
Ja.
Skabb är en hudsjukdom som orsakar ett litet spindelliknande djur. Ett kvalster. Skabbdjuret tar sig in under huden och gör gångar i det yttersta hudlagret där de lägger sina ägg.
Slå mig!
Alltså fy, vad äckligt.
Alltså jag har ju lite en liten släng av arachnofobi. Det hade varit jättehemskt för mig, kan jag säga.
Jag tänker mig det som en liten fästing typ.
Ja.
Jag tänker framförallt att man får typ någon liten böld som plötsligt bara exploderar och så sprutar det ut små äckliga djur.
Men ni vet också att om vi sitter och spekulerar här om skabb så kommer vi få långa inlägg i Facebookgruppen om vad skabb faktiskt är med bild och sånt. För att vi har ju missuppfattat det här med skabb. Så någon kommer ju komma in och försöka förklara detta för oss. Och jag vill bara säga att det är bara Henrik som har kollat upp någonting. Vi andra vet inte och vill gärna inte veta.
Nej.
Snälla, fyll inte gruppen med bilder på skabb.
Kommer komma en professor i skabbologi ändå. My time to shine. Nu ska vi få höra.
Äntligen.
Ha? Fortsätt med presentationen nu, Axel.
Nej, men jag tänkte att du kan få presentera dig själv, Sanna. För att en av de här första grejerna här är ju att du inte är sexolog. Jag vill minnas att Henrik kanske tisade om att du skulle komma och sa att du var sexolog, men det är du inte.
Nej, det var därför jag skrev upp det, för jag ville bara dementera den informationen. Jag är inte sexolog, för de flesta som kallar sig sexologer har en master i sexologi eller är certifierade vid någon form av sexologi-grej. Liksom. Det är inte jag. Jag är sexualupplysare och även kroppsupplysare, så jag jobbar mycket med att liksom bara prata och upplysa och sånt om sex och kroppen och mens och porr och sådana saker.
Vad är skillnaden?
Mellan sexualupplysare och sexolog. Och,
ja.
Alltså att sexolog är ingen skyddad titel, men det är fortfarande liksom så här lite typ kutym att man inte kallar sig sexolog ifall man inte har sexologisk utbildning.
Det lät som att det 300 högskolepoäng var skillnaden, eller?
Inte 300, men ett par. Ja. Alternativt en certifiering, typ. Men den certifieringen måste man ta efter att man har tagit x antal högskolepoäng och så vidare och så vidare. Jag har faktiskt inte koll på det. Jag har inte som mål att bli sexolog, men...
Nej, det går väl bra som det, eller?
Ja, jag tycker det. I alla fall. Så det vill jag bara dementera. Men...
Nu kommer det sitta någon sexolog i gruppen och åsikter om det här också.
Ja,
alltså, min bild av sexologer är ju han frågar Olle. Han är väl sexolog?
Allt är normalt.
Allt är normalt. Och så sitter han... Ja, nej, men det... Ja.
Ja, nej, ja, men det känns också som en lite gammalt sätt att vara sexolog. Att liksom så här... Ja, men nej. Även så Malena Ivarsson och sånt var liksom också så bara, ja, det är normalt, det är normalt, det är normalt.
Men fråga Olle är väl också 1000 år gammal.
Ja, exakt. Alltså.
Är det nya sättet så bara, ja, men jag gillar att göra det här. Så bara, fy fan vad äckligt. Vad fan, du sjuk i huvudet. Skärp det.
Alltså, ja.
Okay. Med tanke på vad barnen nu för tiden håller på med. Man får tro vad vissa som är experter på det här med vad barn håller på med. De berättar, det är helt sjukt.
Ja.
Och det är hugga armar och ben av alla barn som inte kan röra sig.
Vad var den här våldtäktsleken där man körde upp fingrar i röven på varandra? Den tycker jag låter hemsk.
Fingrar i röven?
Det måste ha varit för typ 50 avsnitt sen eller någonting sånt.
Nej, men det var ju om... När det var porr för barndom och vi berättade om... När vi tog upp... Det var...
Var inte det den ryska posten med analt vaginalt?
Ja, just det.
Men den var en annan våldtäktslek. Det var typ att man så här, körde upp fingrarna i röven på sina kompisar när de gick förbi eller någonting.
Men det där, jag vet var det där kommer ifrån. De har sett det i till exempel Naruto.
Mm-hmm.
Vet ni vad Naruto är?
Ja, men måste vi prata om det?
Det var tecknat.
Ja, det är en anime. Det där är en sån här grej de gör i Japan tydligen. Att man håller liksom dubbelpistolfingrar. Och så liksom går man runt och fistar folk. Barnen gör det. Mm. Och det där görs ungefär 150:e avsnitt i Naruto. När de inte har något bättre för sig. Då så här, ja, nu handlar det här avsnittet om att någon förgriper sig sexuellt på olika ninja-barn. Genom att dubbelpistola dem i röven.
Wow.
Så jag gissar att det är någonstans därifrån. Det där, jag har sett i annan anime också. Det kan vara för att jag borde titta på något annat. Men nu är det så här.
på tal om så är det väl kanske inte anime du tittar på då?
Nu tycker inte jag att du ska vara sån och döma mig.
Det är helt normalt.
Tack!
Svanström har varit stolt över dig.
Mm.
Axel sitter här och ingående beskriver hentai för lyssnarna. Perfekt.
Hallå? Det där är typ avsnitt 5 i Naruto. Så jävla classic. Vi är inte här för att prata om Naruto heller. Får jag dra min lilla Fredrik Morenius-grej här bara? Innan vi tar något på riktigt.
Absolut.
Så jag orkar inte ens prata om vem Fredrik Morenius är. Antingen så vet ni eller så vet ni inte. Ni kommer ha djup förståelse för honom efter att jag har sagt det här. Dels så håller han... Jag orkar inte prata om det. Men han... Han skrev så här. Han postade så här väljarsympatier, överrepresentation, väljare, män, kvinnor per parti från idag, den 19 september. Och då är det ju då så här att det finns en kraftig överrepresentation av manliga väljare hos till exempel Sverigedemokraterna. Det är en kraftig överrepresentation av kvinnliga väljare i vänsterpartierna, om man säger så. Allt som är till höger om nazism, eller till vänster om nazism. Och då kommenterar Fredrik Morenius det så här. Ni ser ju styrkan hos det feminina intellektet. Om bara MP, C, S och V hade fått styra mer av Sverige, vilken succé det hade blivit. Det är helt ofarbart varför inte kvinnor fått styra mer av världen även historiskt. Och det tyckte jag var kul. Så då quote-retweetade jag honom och så skrev jag, säg att du är incel utan att säga att du är incel. Och då svarar han, den här dumma jävla idioten, med någonting som jag quote-retweetade och skrev, säg att du är incel utan att säga att du är incel 2, Electric Boogaloo. Och det var detta. Ni är ju så veka att ni låter ert könsorgan peka er till de mest hjälplösa och intellektuellt svaga kvinnorna. De till vänster. Tumme upp emoji. Alltså, snälla Fredrik. Nej, jag vet inte, det är allt jag har att säga om honom.
Han gillar ju inte kvinnors rösträtt. Det har han gjort klart för oss många gånger.
Nej, men det har gått 100 år. Let it go. Nu är det så här. Fan.
Men när han har skrivit den tweeten då?
Vilken av dem?
Ja, men den när han... kvinnors röst...
Ja, nej, men det har han hållit på att skriva om hur mycket som helst. Aha. Han är så jävla upprörd att kvinnor är dumma i huvudet och röstar fel enligt honom.
Men det här är ju någonting han får ju ofta hjälp av Ingrid Carlqvist som jättegärna vill bli av med sin egen rösträtt om det bara kan få lite mer nazism i det här jävla landet. Så det är toppen. Ja, det var bara det jag hade om Fredrik. Mm. Han hånade också mig för att jag hade få följare på Twitter.
Mm. Gjorde det ont?
Nej, jag byter ju ofta på Patreon. Där följare är det som spelar roll och inte på Twitter. Så jag byter ju ofta beskrivningen här. Man har ju en beskrivning, haveristerna are creating, bla 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 bla. Jag byter ju ofta för att liksom matcha med mitt current mood. Så dels så postade jag, vi har ju lite fler följare än honom på Instagram än vad han har på Twitter. Vi har lite fler personer som lyssnar på våra avsnitt inom en vecka efter att de publiceras än vad han har följare på Twitter. Och vi har ju garanterat fler personer som betalar pengar för att vi ska hålla på med det här än vad han har. Och det vi gör just nu är haveristerna are creating trostrassel hos Fredrik Morenius. För trostrassel är det absolut bästa ordet. Det är så himla bra.
Alltså jag vet att du bara gått runt där i din egen lägenhet och liksom runkat och skrattat åt dig själv. Nej. För att du har blivit så jävla stolt av att du har skrivit det där. Ja, och nu är vi med en icke-sexolog som kommer att säga att det är helt normalt. Det får du lov att göra, Axel.
Det här är helt
jag vet
normalt.
Inte om det är det.
Så. Men vad, kan du inte utveckla vad trostrassel är? För jag tycker ju det att jag gillar kombinationen av TR gånger två i ett och samma ord.
Nej, men det är väl någon typ av översättning av panties in the bunch.
Okej.
Mm-hmm. Det ser man väl.
Har ni aldrig hört det?
Jo, don't get your panties in a bunch. Mm. Eller panties all twisted. Eller vad är det? Ja. Man ska jaga upp sig.
Ja, lugna ner dig.
Men det är väl,
varför är du arg?
Är det inte i grunden ganska alltså misogynt? Som så, har du mens eller? Är det inte det?
Jo.
Men kalsongtrassel är inte lika bra. Det låter inte lika bra.
Nej, nej,
det
blir ju inte dubbelt. Att du ska skriva trostrassel. Nej, det är roligt också eftersom man hatar kvinnor. Men
Okej, men då är det jag som hatar kvinnor. Då ska jag flytta in med Fredrik Morell och sitta och hata kvinnor tillsammans. Bra.
Jag sa att Fredrik,
du får inte rösta nu, Sanna. Bara så du vet.
Nej, oj, vad synd om mig.
Har ni röstat i kyrkovalet?
Ja.
Nej.
Ja, en av fyra har röstat.
Gud, vad dåligt.
Ja. Jag skyller på att jag har inte varit medlem i Svenska kyrkan sedan våren 1980.
Men då får du väl ändå inget röstkort?
Nej.
Nej, precis. Det är därför jag inte har röstat. Nej. Vad fan är det mer? Lugna er.
Jag skyller på att jag är bara en stackars arm kvinna och Tim inte påminner mig.
Mm. Mm. Jag vet inte ens om jag fått ett röstkort. När fan fick man det?
För typ två veckor sedan kanske?
Det där kan du inte skylla på. Inte. Det är bara gå dit.
Här är det.
Okay.
Du har fan, det till och med nära till hand så har ändå inte.
Jag hade det under allting annat på skrivbordet.
Ja. Nej, men jag har röstat. Jag tycker det ändå är viktigt.
Ja, det där kan vi återkomma till. Men ska vi försöka komma in på varför Sanna är här? Axel, det är du som är bjuden in. Berätta. Nu har du tänkt till länge och väl.
Ja, alltså det har ju... Mitt syfte med att du är här, Sanna, det är ju för att jag tänker att det är bättre om du berättar varför diverse alarmister och förespråkare för verkningslösa saker har fel än att jag gör det.
Mm.
Det viktiga för mig är resultatet.
Mm.
Jag är nöjd så länge vi kan chikanera de här människorna. Så att de framstår som de clowner de är. Det är det enda som spelar roll för mig. Mm. Jag kan vara en osjungen hjälte. Det gör mig ingenting.
Okej.
Okay. Säg med att klappa dig själv på axeln.
Sån konstig presentation av en annan person. Typ, eller vad man ska säga.
Ja, men det handlar ju mest om mig det här ändå.
Ja.
Mm. Ja. Ja, men det är lika bra. Axel ska ändå dö snart, så vi får lika gärna göra det bästa av tiden.
Det är bara ett par år kvar på sin höjd.
Vi kan ju säga så här också. Vi har ju pratat om det här i fler år. Det är konstigt att vi inte har tagit in en jävla expert på det hittills. Vi har fått hjälp lite titt som tätt. Och vi har haft en som kallar sig expert på det förut med också. Som en, kul att få hit en riktig expert för en gång.
Okej. <Okay. laughs> Ja, men Elsa Dunkels har ni ju haft på besök. Och då pratar ni ju en del om...
Hon är expert på liksom nät, hur det funkar.
Men har ju tvingats in i porrträsket.
Ja. Jo, men så är det ju.
Ja. Det kan inte vara roligt.
Nej. Är det facktermen för det? Porrträsket?
Ja.
Så att vi använder rätt terminologi här.
Ja, det är ändå viktigt.
Det var ju också så att du var med i en podd, men blev nedtagen för att du inte gjorde nog med reklam för det.
Ja.
Vilket är det just bästa det jävla konstigaste. Det är så otroligt märkligt.
Ska vi börja med att såga den personen? Eller ska vi bara prata lite lätt om det? Ja.
Nej, men vi kan väl berätta om det. Vad heter podden?
Lyckopodden var det. Ja. Jag blev kontaktad och inbjuden till Lyckopodden. Ja. Och sen så snackade vi lite. Och sen så spelade vi in ett jättebra avsnitt, tycker jag. De som har hört det. Och liksom, jag såg att både liksom kommentarer på hennes Instagram när det kom upp. Och även typ hos er när jag postade om det i Facebookgruppen där. Så var det många som sa att det var väldigt informativt och jag lärde mig mycket och jag kände mig nöjd med det som kom fram och så vidare. Men sen i efterdyningarna så blev det, så kom det fram att vi hade en liten olika syn på våran överenskommelse. Där hon hade en bild av att jag skulle kunna liksom tvinga mina vänner att dela om podden på ett helt annat sätt än vad som är rimligt att tvinga sina vänner. Och då tyckte hon att jag bröt våran överenskommelse och så blev det, det blev ju lite mer därtill. Och sen så plockade hon ner podden helt och hållet, så nu är den helt borta tyvärr, och det tycker jag är skittråkigt, för det var en bra podd.
Det var snällt formulerat av det, jag skulle ha formulerat det så här. Den här personen som inte gör någonting annat än att leachar på andras kunskap och tjäna pengar på det. Den tyckte att du inte gjorde nog när du gav den personen content till sin podd. För att den liksom ens var en existensberättigad. Ha någon typ av existensberättigande. För det var det som du skänkte till den här podden. Så tyckte den också att du skulle göra all marknadsföring åt det. Mm. Vilket är det sjukaste jag har hört någonsin. Mm. Det är verkligen så här. Om du har podd som bara sig i det som, det här ska jag tjäna pengar på. Det är det enda. Jag har ingen egen kunskap. Jag har lyssnat lite. Kan inte intervjua för shit. Kan inte liksom så här. Du är trasig liksom. Det här är ju, jag blir så jävla förbannad. Ingen ska ju ställa upp på det där. Det är ju helt sinnessjukt att folk gör det.
Men det är ju, det är ju en sak om man, vi har ju gäster ibland, men det är ju inte, det är, jag tror det är få som lyssnar liksom så här på den här podden och tänker så här, fan, det vore så himla bra om de kunde ha en gäst igen, för de är så himla duktiga på det här med att prata med andra människor och göra liksom grundlig research och ställa bra frågor. Mm. Det är verkligen haveristerna i deras rätta element. Och inte bara drängfulla idioter.
Ja, men jag skulle ändå vilja säga att när jag intervjuades av henne så kände jag ju att hon var liksom väldigt så här peppande mot mig. Och liksom bara så här typ höll med och frågade så här, berätta mer om det, gud vad intressant, säg mer, bla bla bla. Och då tänkte jag ju så här, ja det är helt fine att liksom inte kunna saker och bara uppmuntra mig för att jag ska prata bättre. Men felet som jag skulle vilja understryka att hon gjorde var ju att hon behandlade mig som att jag liksom gjorde det här på samma premisser som hon. Det vill säga liksom som någon form av vinstdrivande grej. inte såg mig som en gäst som, precis som ni säger, bidrog med en sak utan skulle bidra med allt. Liksom.
Ja, och det är också så här, jag tror att hon kanske är van vid att folk är där för att de har någonting att sälja. Typ, jag startar upp en podd, jag har gjort en bok, jag gör ditt en datten, bla bla bla. Men det är också så här, ja, men hur många lyssnare har du egentligen?
Ja.
Lugna ner dig med den där attityden.
Ja, för jag tänker mig, jag har inte lyssnat på något annat avsnitt faktiskt, men jag tänker ju mig att typ när, ja men låt säga Wolverine var med till exempel, så tipsade ju hon säkert om sina föreläsningar som hon säljer på nätet 100%. Till exempel.
Hon har en tendens att göra det.
Ja.
Mm. Men alltså,
och då förstår ju jag att hon vinner på att se till att liksom, ja men det här behöver komma ut och jag vill också sälja mina föreläsningar för att då blir det en win-win. Men nu när hon skrev det som att så här, ja men du får chansen att sprida din kunskap till 30 000 lyssnare mot att du sprider
30 000.
Podden till 30 000 lyssnare.
Aldrig. Har inte det. Aldrig.
Nu är Axel upprörd här. Men alltså, det kändes ju i de här alltså, meddelandena mellan er, så kändes det ju typ som att hon kände att hon hade gjort dig en tjänst. Ja. Så här, ja, men här är min plattform, varsågod. Liksom, att du var på något sätt tvungen att liksom gottgöra henne för att du fick använda hennes plattform.
Mm.
Och det är så himla märkligt.
Ja, jag
du kommer få en faktura av mig sen, Sanna, för att få vara med.
Det förväntar jag mig inget annat.
Nej.
Jag kommer också såklart se till att mina vänner delar.
Mm. Bra.
Precis.
Jag vill att alla i din släkt ska stå på gator och torg och dela ut USB-minnen med det här avsnittet till alla de träffar. Minimum 100 USB-minnen per person och du betalar USB-minnena.
Okej.
Okay. Bra.
Det är inte mer än rätt.
Nej, precis.
Annars tar vi ner det här avsnittet. Så får vi om ett helt onödat som jävla fån.
Men alltså, vad vinner man på att ta ner det?
Ja, det är det jag också tänker, för att så här, eftersom att porr också är en sån liksom så här kontroversiell fråga, så när liksom hon plockade ner avsnittet och det blev känt, eller vad man ska säga, bland mina kompisar, så var ju de så här, men gud, vad sa du? Var det, blev det liksom oenigheter? Eller liksom så där. Och jag bara, nej, alltså, vi sa bara jättebra grejer. Och hon sa typ så här, åh gud, vad jag lärde mig mycket av detta, och liksom sånt där. Så det var absolut inget fel på avsnittet. Men det blev ju också ett problem då att det liksom spreds, att så här, nu har avsnittet om porr plockats ner med Sanna Vanno och bla bla bla. Alltså så här, för då blev det liksom att så här, Sanna Vanno är en dum person att prata om porr med typ. Fast det egentligen inte hade någonting med vad vi pratade om att göra. Och precis som du säger, så liksom, eftersom att hennes mål var reach, så är det ju väldigt konstigt att plocka ner det. För hon får ju 100% mindre reach med det nerplockat än med det uppe, även om hon inte vill supporta mig typ.
Alltså det blev ju lite av en snackis ändå, så
om inte planen skulle vara att plocka ner det, starta drama och sen lägga upp det igen.
Ja. Hon verkade inte som att hon ville att dramat skulle ligga uppe, för hon skrev ju också, var vänlig plocka ner de här storiesarna och sådana saker till folk som delade om det.
Ja. Och kommer väl höra av sig. Klipp bort det här avsnittet. Vet du vad, din jävel? Om du hör av dig till mig, alltså, då...
Men vi kan ju se då, vi kan ju tipsa. För att i alla fall senast jag kollade så låg det fortfarande uppe på YouTube. För där har hon inte plockat ner det. Så i fall man vill lyssna på avsnittet så kan man ju söka på YouTube och Sanna Vann och Lyckopodden.
Mm.
För då kan vi ju se hur många lyssningar det får. För jag vet att det fick många lyssningar efter att jag hade skrivit om det i gruppen till exempel.
Ladda ner det direkt och ladda upp det en gång till. För efter hon hör detta så kommer hon inte bort det från YouTube.
Ja, men jag har redan laddat ner det.
Ja.
Perfekt.
Mm. Kan lägga upp det som Patreon-exklusivt hos er istället.
Äsch! Då blir fan stämda. Oj. Men det är okej. Vi driver den i konkurs. Jag såg att någon som kan en hel del om de här sakerna ska vara med i hennes podd för övrigt. Peter Rung hade varit där nyligen.
Ja. Alltså han har ju för mig bara försvunnit. Sen han gjorde det här otänkbara, blockade mig på Instagram och sen dödade sin och Ninas podd.
Mm.
Han är sån här somebody that I used to know. Han bara försvann. Vad sysslar han med nu för tiden? Varför hör han aldrig av sig?
Men han är väl proffs liksom.
Ja, nej, men han håller på. Du måste skaffa allt konton och titta där, tänker jag. Det är
jag har ju allt konto, men jag orkar ju aldrig. Jag kan inte med min egen Instagram.
Men det känns som att han har chillat lite sedan de flyttade.
Jag har lyssnat på honom. Ja, de bor på Gotland.
Oj, vad trevligt. Ihop.
Ja, vad blivit. Ja. Så det är ju mycket så här naturbilder och typ när han är ute och cyklar med barnen. Och...
Men det var det väl innan också i och för sig.
Mysigt.
Ja. Ja, men han känns lite mer harmonisk, måste jag säga. Än hetsiga Peter i stan.
Ja, det var väl målet i sig med att, att de skulle sluta sin podd och sånt. Att de skulle kunna... Att
de skulle, ja, de skulle göra någonting tillsammans istället. Vi mobbade för sin podd i varje avsnitt, nytt avsnitt som dök upp.
Senaste grejen jag såg de gjorde tillsammans var att plocka kantareller.
Oj.
Uh-huh, oj.
Banalt.
Mm.
Ja, men vi ska inte tvingas dig sitta och ta skit för sånt skit vi snackar i vanliga fall också. Du, sexolog. Eller vad säger jag?
Inte sexolog.
Nej, inte sexolog.
Utan sexualundervisare.
Sexualundervisare. Vad gör man?
Sexualupplysare.
Upplysare.
Helvete.
Mm. Ett u-ord.
Mm. Ja, men vad... Alltså, jag gör ju det framförallt... Jag är utbildad via RFSU. Mm. Och därigenom så är jag ju ute på skolor och snackar sex med barn och unga. I högstadiet och gymnasiet framförallt. Och sen så har vi lite olika liksom inriktning. Så ibland pratar vi om liksom ömsesidighet och kommunikation i sex. Ibland så pratar vi om bara liksom sex som, ja, men allting från så här säkrare sex, hur fittan och kuken ser ut och hur man kan
ursäkta,
behålla sig.
Det här är en kristen podd.
Snippan och snoppen! Nej, jag ska.
Tack.
Här hemma heter det Snippan och snoppen. Så jag är väldigt glad att...
Men jag jobbar mer mot
barn.
Säga,
men att vi bara kan säga fitta och kuk. Jag behöver inte barnanpassa det. Oh, vad skönt. Jag ska säga det 20 gånger det här avsnittet. Vad är det med fittan och kuken? Säg det igen.
Vi ritar fittor och kukar. Och visar alla delar av dem. Och pratar om det. Och sen så pratar vi om hur man använder kondomer. Och visar det och bla bla bla. Så, och sen så har vi också liksom en hel del snack om porr där. Men sen så på min... fritid, eller vad man ska säga, så har ju jag grävt ner mig totalt i porrhålet. Det började väl typ förra våren när det var covid och man inte kunde göra så himla mycket, så då började jag läsa porrforskning för att jag så här, kände att nu måste jag ha koll på förstahandskällorna. Och sen har jag bara läst porrforskning och porrforskning och porrforskning. Så ja, så nu kan jag väldigt mycket om porr, helt enkelt.
Men du är anställd av RFSU?
Nej.
Nej, okej.
Är du frilansare?
Ja.
Men, jaha, vad var det jag tänkte? Ja, det här med att du säger att du ramlar ner i porrhålet, det är nog en... Du har nog en annan definition av vad porrhålet är, jämfört med många andra som använder det vardagligt.
Ja. Men... Jag sa det här om månaden, så snackade jag med mamma och jag bara, fy, allting är så tråkigt nu när man inte har så mycket att göra. Det enda som är kul är porren. Och hon bara, ja, det är tur att jag vet vad för typ av porr du menar med detta och inte att vi sitter och tittar på porr hela dagen.
Att du inte bara konsumerar hela dagarna.
Precis. Men mitt fokus på porr är ju också konsumtionsdelen. Jag har ju såklart lite koll på produktionen och industrin. Det är svårt att inte ha. Men fokuset är ju liksom, det är liksom främjande och det förebyggande. Framförallt mot barn och unga och hur man liksom förhåller sig till porr på konsumtionssidan utav den.
Du jobbar precis med det här som KD i Salem.
Mm, exakt.
Inte vill att du ska jobba med. Helt
yes,
enkelt.
Det stämmer. Mm.
Du läste deras lilla...
Självklart.
Jag antar att du gjorde det. Ja, ja. Precis. Hur känner du då? Känner du att du ska fortsätta få lov att undervisa om sexualrelaterade saker i skolan? Eller?
Jag tänker mig definitivt att vi förvränger barnens huvuden. Det är ju det vi jobbar
starkt med. Har ni liksom någon sån här quota varenda vecka eller månad? Så här många barn har jag könsförvirrat. Och så måste ni nå upp till det och så.
Ja, vi har en sån counter som liksom bestämmer.
Provisionstrappan.
Ja.
Jag tänker liksom någon nationell topplista.
Ja.
Vem som leder. Och
ja.
Ja? Mm. Ja, men vad bra.
Allt det har vi.
Två biobiljetter.
Ja.
När du är ute och kör med föreläsningar och sånt. Om vi försöker liksom komma till porren som ett långt avslutande samtal. Vi tar det här innan. För ofta när man lyssnar på de här... Ja, men som paret, rung eller vad fan det nu än må vara. Så är det ju alltid det här, de träffar det här barnet som berättar om hur det gillar. Det är någonstans runt 10 år gammalt och har redan typ legat med 30 tjejer. Och kört upp åtminstone 3 jävla Coca-Cola-flaskor i någons röv.
Mm.
hur, du som ändå så jobbar inriktat mot de här barn och unga, hur pratar de? Finns det så en porrskadediskussion där som är som vi behöver ta på allvar?
Alltså jag, för att liksom ge lite background till detta, så har ju jag varit ute på, ja men jag har varit ute på över 100 pass i alla fall. Uppemot 150 skulle jag tro. Och jag har, i varje pass är det 15 ungdomar och de är mellan, de går i sjuan upp till tvåan ibland någon gång, tror jag, haft 3 år i gymnasiet. Men alltså så här, det här som jag upplever att många ställen liksom pratar om, att så här, ah, men när man gör en så här sexassociation där till exempel man skriver sex på tavlan, då kommer alltid porr upp direkt för det är det första barnen tänker på. Det håller jag absolut inte med om. Oftast kommer porr inte upp alls. Och om det gör det så kommer det liksom framåt slutet typ. Och alltså, jag vet inte, har ni läst BO-rapporten? Axel kanske?
Alltså grejen är, vad som hände var, och sen på den. Men vad sa du för någonting, Henrik? Du sa någonting nu. Hallå? Du får vägen i en tunnel nu.
Åh gud, jag fick nästan kola rakt upp i den näsan.
Nej, men jag hade tänkt skumma alltihopa, men jag hade tänkt göra det i eftermiddag. Och då låg jag och sov.
Just det.
Av andra orsaker.
Just det. Men det är ingen fara, för jag har läst rapporten. Så,
ja, det är ju tur.
Men då gör vi så här, lite så här, vad är BO-rapporten?
Ja, BO-rapporten är, BO står för Barnombudsmannen. Och våren 2020 fick Barnombudsmannen i uppdraget av riksdagen att utreda hur porren påverkar barn och unga i Sverige. Baserat på liksom forskning och intervjuer och alla möjliga saker. Och det de gjorde då var att de la ungefär 1 år på att liksom göra en jättestor och omfattande rapport som släpptes nu i somras. Och den består av 3 delar. Det första är en forskningsöversikt där de har kikat på 305 olika studier från hela världen, där de liksom kollar på både liksom så här sambandet mellan porr och våld och hur unga känner inför porr och hur mycket de tittar och allt möjligt sånt där. Del 2 är en metodintervention där de har där de har liksom fokus på både liksom det förebyggande med filter och huruvida det funkar, och har kikat på studier kring det och sånt. Men också vilka metoder som finns för att prata om porr, det vill säga ha samtal med barn och unga. Och den sista delen är en erfarenhetsöversikt där de har gjort nästan 200 intervjuer, varav 40 någonting är med barn och unga. Där de liksom bara kollar så här, och de andra är då med liksom yrkesverksamma inom barn och unga. Så det kan vara lärare, det kan vara skolsköterskor, det kan vara barnmorskor på ungdomsmottagningar, det kan vara folk som jobbar på jourer och så vidare och så vidare. Och där har de bara liksom kollat så här, hur förhåller sig barn och unga till porr just nu? Och vad ser ni för tendenser? Och i den så är det ju väldigt tydligt att barn och unga är extremt resonabla kring porr. De har koll på att porren är påhittad, de har koll på att porren är fejkad och skådespelad, de har koll på att den är överdriven, de har koll på att den liksom framställer stereotyper och att folk som ser ut så som folk ser ut i porren ser inte folk ut i verkligheten, och så som man har sex i porren har man inte sex i verkligheten. Och detta känner jag igen jättemycket från de passen jag är ute på, för att alltså nästan alltid så får vi har ju väldigt mycket liksom diskussionsfrågor och väldigt mycket att man ska ta ställning och liksom ställa sig i olika hörn och ställa sig på linje och liksom sådana saker, så det är väldigt interaktivt. Och där är folk, de här barnen och unga som vi träffar, de är så vettiga. Och det som vi jobbar mycket med där är ju inte att liksom föreläsa, utan se till att de har, vi skapar liksom en yta för dem att tänka själva och skapa sina egna åsikter kring sex och relationer och normer kring det och hur man ska förhålla sig. Så vi agerar liksom väldigt mycket bollplank eller samtalsledare. Så det här som till exempel KD skriver om att vi förvränger huvudena är väldigt... I så fall är det liksom barnen som förvränger det själva. Men jag har aldrig varit med om att jag har varit i ett klassrum där jag har upplevt att det har blivit en förvrängning.
Nej, precis. Utan det har inte kommit fram något barn till dig och bara, du, jag vet inte om jag är pojke eller flicka längre nu efter jag har pratat med dig här i filmen.
Det är man hade den makten ändå. Ja. Det hade varit så jävla kul att gå ut på krogen och bara gå runt och förvirra människor. Bara sitta i hörn och njuta när folk sitter och gråter. Oj. Med bardisken. Och
hur fan mår du, Henrik?
Ja, du.
Det här är inte normalt, det kan jag säga utan att vara 16 år.
Som en onding har. Ja, okay. Det är ingen superhjältekraft i alla fall.
Men vi kanske ska erbjuda KD Salem en föreläsning.
Ja, men RFSU Stockholm har gjort det. Ja. De skrev ett debattsvar faktiskt som där man bjöd in alla politiker, både KD Salem och alla andra politiker som ville på ett sexualupplysningspass. Mm. Det tycker jag var fiffigt.
Ja, det är klart. Alltså, det är bara knoga upp.
Men, ja.
Fan vad kul för övrigt. För att om det här är det som är kommit fram i den här barnombudsmannens rapporten, då är det nästan så att de som gjorde den här jämförelsen med videovåldet, de hade rätt. Ja. För det visade sig att även med videovåldet så vart vi inte sjuka i huvudet. Vi kunde förstå att man kan inte kasta sig ut från 10:e våningen och sen typ borsta av sig för att man landar lite snyggt eller liksom kan ta 800 skott i magen nu och sen bara, jag går vidare. Nej. Vi förstod att det var inte på riktigt.
Nej.
Även om det såklart också är på riktigt på någonstans. Mm. För det är ju människor som faktiskt stoppar stoppen och sånt i varandra.
Men där tänker jag mig också att det blir viktigt med det här som jag var inne på innan, att så här, för det som är lite klurigt med den här debatten är ju att vi har vi mixar väldigt mycket problemen från produktionen med problemen från konsumtionen och lösningarna från konsumtionen med lösningarna, eller man tror att lösningarna från konsumtionen ska kunna funka på produktionen också. Men så är det ju inte. Alltså så här, hur mycket vi än pratar om att vi ska sätta in porrfilter så kommer inte det hjälpa dem som är liksom prostituerade och tvingas spela in porr som de inte vill vara med på och så vidare.
Mm. Men de som förespråkar porrfilter, är de verkligen så engagerade i den aspekten?
Det har inte varit min upplevelse.
Nej, det känns liksom som, min upplevelse är att man är mer, man utger sig för att vara på konsumtionssidan, men ändå använder man argument kring att kvinnor far illa i industrin. Mm. Tänker jag mig. Vilket gör att man liksom skapar känslor från två håll samtidigt till en lösning som egentligen inte funkar för något. Eftersom att porrfilter inte funkar.
Typiskt.
Nej, jag tycker det är ingen som har, det är fan ingen som har sagt det. Du har ju en jättegod poäng. Jag har inte tänkt på det själv, att det, just hur man mixar faktiskt. När du sa det, då bara, jag behövde liksom inte, för när du sa det så slog det an att just så fan är det ju. De sitter ju och säger hela tiden saker som liksom, det är som att det är en universal lösning på allt. Fast det är så långt. Och det samma är ju att, om vi ska vara krassa, för det de säger är ju att de kan säga att men porren påverkar barn och förvrider dem bortom fan vett och sans. Mm. Och för att vara krass då, om det är en prostituerad som gör det här mot sin vilja och inte rent framgår på något sätt, så det påverkar ju inte mottagaren. Förstår du vad jag menar? Precis på vice versa. Så att den vet ju inte om, så länge den inte vet någonting om det, så är ju inte heller det någonting som påverkar den som sitter där. Det kan möjligtvis göra det om du vet om det, att du kanske bara, det här vill inte jag titta på. Eller något sådär. Mm. Men det gör ju inte nu, om du är med på det eller inte med på det, om det inte framgår, så är det fortfarande, det blir ju samma resultat, det att du sitter och kollar på porr. Och förstår du då att det är påhittat, så du blir ju inte,
precis.
Ja, det är rörigt argument, men jag...
Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. För det du sa som fick mig in på detta var ju det här med att så här, om man gör, för en sak som ofta gör sig i jämförelse med till exempel actionfilm, att så här, det går inte till så att man kan bli skjuten flera gånger och sen resa sig och gå iväg. För så funkar det inte i verkligheten. Blir man skjuten en gång så ligger man sen liksom.
Mm.
jag vet inte, jag har inte blivit skjuten. Men, och då är ofta ett argument att så här, där har du fel. Det som händer i porren händer faktiskt på riktigt. Det är riktiga människor, bla 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 bla. Och där är ju, precis som du är inne på det här, att så här, det spelar egentligen ingen... Alltså så här, det är klart att det är hemskt för de människorna som har varit med om att spela in detta. Men lösningen som vi har här, att våra stackars tonårskillar ska skammas för att titta på porr, det kommer inte hjälpa de här som utsätts för övergrepp överhuvudtaget. Snarare kan vi, precis som du är inne på, lära dem att så här, detta är osant och detta är... Alltså vi kan skapa liksom någon form av moralisk avvägning när man ser på porr, att så här, jag vill inte se porr där en person ser ut att fara illa eller inte till 100% ser ut att ha det bra. Och då kan man känna att så här, detta är inte porr för mig, här ska jag backa liksom. Och det är ju mycket av min mission i förhållande till porr är att skapa just den här medvetna porrkonsumtionen, att inte bara liksom strosa in på Pornhub och titta på första bästa som kommer upp, utan faktiskt sätta sig in i vad är det finns för porr, på vilka sätt kan jag konsumera det, vilka sidor finns som jag kan konsumera det från, vill jag hellre läsa texter, vill jag titta på den här typen, bla 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 bla. För då ifall man kan lära sig att liksom så här, ah, men jag söker på... Jag tog ett exempel när jag var ute i en skolklass, så tog jag ett exempel att så här, om jag vill se oily breast då ska jag söka på oily breast och inte bara gå in på liksom Pornhub och hoppas på att jag hittar ett par oljiga tuttar.
Det låter väldigt rimligt.
Ja, för att jag tänker mig att mycket av det som liksom de här porr antiporrarna om man ska säga så, pratar om är ju att så här, typ att det är så himla mycket våld och att det är så himla mycket som barn utsätts för fastän att de inte vill det. Men lär vi dem att liksom hantera det de utsätts för på ett bättre sätt, så kan vi också lära dem att bli medvetna porrkonsumenter. Och jag tror ju att ifall man lär sig väldigt mycket om ömsesidighet och lär sig väldigt mycket om samtycke och ja-signaler och tycker att det är hot när någon liksom säger ja eller är aktiv eller när kvinnor liksom tar makt eller vad man ska säga, eftersom att det ofta är tanken att det inte finns i porren utan att de bara knullas på, så tror jag att man i högre grad kommer leta efter den typen av porr också, för då tycker man ju redan att det är det som är sexigt och då vill man i högre grad se porr som är bra, eller vad man ska säga, alltså schysst.
Det är ju en sån grej som man ofta ser att de tar upp, att det räcker med att du går in på en porrsida, vilken som helst, en gång så är liksom startsidan fylld med incest, våld, mordporr, liksom, där de bara slår kvinnor dagarna ända.
Ja.
Så att faktiskt söka efter det du är ute efter då är ju ett ganska bra sätt att hoppa över just den här direkta faran med att gå in på porrsidan.
Verkligen.
Men det måste väl, inte det är ganska självklart för barn och unga nu för tiden? Alltså, jag tänker alla som är födda efter 1990 har väl i princip vuxit upp med en sökruta mitt i skärmen.
Ja. Jo, alltså jag vill tro det också. Enligt BO-rapporten så tar de bland annat också upp att alltså det finns ju till exempel det här med personer som identifierar sig någonstans på HBTQ-spektrat, använder porr både tidigare i ålder och i högre grad liksom. Och de är också bättre på att söka efter det som de vill se istället för att bara titta på det som kommer upp. Så jag har faktiskt ingen kunskap om hur icke-HBTQ, heterosis unga söker på porr. Utan den enda kunskap som finns om det är ju typ hur Porrfri barndom berättar att man ser grejer när man kommer direkt in på Pornhub. Men det finns också olika motivationsfaktorer till varför man tittar på porr. Till exempel HBTQ-unga tittar ju mycket mer för liksom identifikation och igenkänning och representation. Likaså med personer som har funktionsnedsättningar. Tittar i mycket högre grad för identifikation. Medan heterosis-unga i högre grad uppger att de tittar för att få njutning och för att onanera. Så då har man väl kanske lite olika mål också med vart man ska liksom.
heteronormen.
Mm.
För jävligt.
Mm.
Du nämnde porrfri barndom. Vad är det för någonting?
Ja, vad är porrfri barndom?
Vet inte, Axel, har du glömt?
Hallå? Vad gör de för något?
Ja, men porrfri barndom är ju den största och främsta och liksom så här renodlade porrorganisationen i Sverige. Som hittills inte har kommenterat BO-rapporten överhuvudtaget.
Nej, just det. Det är märkligt.
Vilket är jättekonstigt eftersom att vi har en organisation i hela Sverige som jobbar med enbart porr. Och det har kommit för första gången någonsin en 200 sidor lång rapport om porrens påverkan på barn och unga. Och de har inte kommenterat den.
Nej, men det är nästan som att de inte är intresserade av porr eller vad forskning har att säga överhuvudtaget, utan att de bara vill sprida sin ideologi.
Skamlöst opportunistiskt, skulle jag säga.
Tänk vad hemskt om det var så. Det kan inte vara sant.
Det låter väldigt konstigt att det skulle vara så.
Har paret Rung kommenterat någonting?
Nej. Men jag har hört... Nej, det tror jag inte.
Peter nämner rapporten när de är med i den här podd, heter den Pricken Rosa eller något? Prickens podd. Men han typ bara hasplar vidare och säger så här, men jag tror att det är så här ändå. Som man bara, ja okej, det är lite som när jag pratar om vinterkräksjuk.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och så kommer folk här bara säga så här, finns det massa forskning, och jag bara, ja, fast du är bara jättedålig i magen. Kan du inte bara sluta gnälla?
Skillnaden är väl där kanske att du inte är en grifter som fakturerar det offentliga miljoner kronor varje år på att sitta av fel om vinterkräksjuka. De här jävla charlatanerna.
Men jag hörde en som hade skrivit till Nina faktiskt och frågat så här, ska ni... För den släpptes den sista juni, tror jag, släpptes rapporten. Och då hade en som jag känner skrivit till Nina och frågat, ska inte du kommentera BO-rapporten? Och då hade hon sagt, det är lite mycket nu med statsministeromröstningen och det här.
Va? Nej.
Så hon hade skylt på krisen i riksdagen.
De skrev i alla fall inte bara, det här låter jätteintressant, det ska vi absolut ta upp, och sen blocka det.
Nej.
För det hände någon annan som jag känner. Eller horor.
Men de är ju, det där är ju väldigt symptomatiskt för de här människorna. Paret Rung vet jag inte så mycket om, men just porrfri barndom har ju blivit ifrågasatta många gånger.
Mm.
Eftersom de är grifters.
Mm.
Och mycket av det de framhåller som sanningar är ju fria fantasier eller illvilliga lögner.
Ja. Ja, eller väldigt cherrypickande.
Och de har ju inget intresse av det här. Ja, men, och de har inget intresse av hur verkligheten faktiskt ser ut. För att de har en agenda.
Ja.
De har bestämt sig för att porr är ett problem och de har en lösning på det. Sen att den lösningen inte funkar, det skiter de i, för de har bestämt sig för att nu är det så här.
Men en sak där som är väldigt problematiskt, skulle jag säga, för här behöver man ju lite... Här tänker jag mig att det blir lite samma grej som vi var inne på innan med så här, ska fokus vara att så här, driva min grej och tjäna mina pengar och jag skiter i vad som händer, typ kopplat till Lyckopodden till exempel. Eller ska liksom så här, fokus vara, vad är vårt syfte med vår organisation? För att jag har inte lyckats hitta hitta någon stadga till porrfri barndom, även om jag har sökt en hel del gånger. Men jag kan ju tänka mig att porrfri barndom som ideell organisations syfte är att skapa en liksom trygg och porrfri barndom för alla barn och unga som växer upp i Sverige eller liknande.
Låter rimligt.
Och alltså så här, ifall man då tar det syftet på allvar, så borde ju BO:s rapport vara toppen, för den säger ju att liksom porrtittandet bland barn och unga går neråt. Det är färre och färre som tittar på porr. Folk mår inte illa av att titta på porr. När barn liksom råkar se porr, så är det ofta att så här, oj, det var lite jobbigt med, eller det var inte ens jobbigt, det var liksom bara så här, lite pinsamt, och sen går de därifrån. Det är inte liksom skärrande på det sättet som porrfri barndom påstår, till exempel. Så det är liksom sagt, det är väldigt underligt att liksom vilja, ifall man nu har barnens bästa i främsta rummet, så är det väldigt underligt att köra på sina tekniker och sina förslag, trots att allting visar emot det. Och så fort någon frågar om källor, blocka den.
Ja.
Mm. Ja, det är extremt oseriöst.
Ja.
Mm. Ja, det är precis som du säger. Det är nästan som att de inte bryr sig om barnen.
Ja.
Men de, alltså, porrfri barndom arbetar väl ändå ganska riktat mot, alltså, skolor. Mycket, alltså kommuner överhuvudtaget kanske, men att det är väl där man vill ha in de här porrfiltrarna, man vill ha in dem i skolor och så vidare.
Har du, och föräldrar
liksom,
tror jag.
Ja, och föräldrar mycket såklart. Men har du liksom stött på dem någonting, alltså kanske inte just du går och springer på någon representant från porrfri barndom i en skolklass någonstans, men att du stöter på det när du har varit ute och föreläst för barnen, att någon av dem har varit där och pratat, eller att det kanske blir lite mot olika sidor och så vidare.
Jo, men det har jag. Jag har stött på liksom så här andrahandsinformation av att liksom så här märks det att det har snackats i andra termer än vad vi gör. Och speciellt skulle jag väl säga kanske att det märks. Jag har märkt det några gånger i skolklasser. Men då är det ganska liksom lätt, eller vad man ska säga, att så här, för då kommer det ofta upp att liksom så här, man kan faktiskt bli beroende och sådana saker. Och beroende finns det ju inget stöd för. Det finns stöd för att man kan absolut ha liksom problematisk porrkonsumtion, vilket kan kännas liksom jobbigt, och man kan känna att man tittar för mycket och sådana saker. Men det kan inte klassas som ett beroende, för att det har inte de liksom egenskaperna som ett beroende ska ha, utan de flesta som, när de känner att de tittar för mycket, kan bara liksom backa, tänka jag ska inte titta, jag ska göra något annat, och sen så är det lugnt liksom. Men man märker absolut att liksom barn och unga har påverkats av debatten kring hur det är, och jag har några gånger märkt att liksom så här lärare också är såhär, det är så himla bra att ni är här, vi måste få stopp på porren typ. Och då har vi så här, ja, det kommer vi nog inte bidra med.
Det är inte därför vi är här.
Det är inte riktigt så vi jobbar, men absolut, vi ska se till att de blir stärkta i sin känsla.
Vad stelt.
Ja.
Är lärarna med under de här föreläsningarna? Eller får de gå iväg och dricka kaffe?
De är rekommenderade att vara med. Och ganska ofta är de med, men ibland är de inte det.
Men med att du stötte på de här människorna, eller vad skulle du säga?
Nej, men jag tänkte dra ett exempel på när porrfri barndom cherrypickar lite, som jag tycker är väldigt viktigt att lyfta.
Hemskt.
Ja, för då tänker jag på det här med innehållsanalysen av vad är det egentligen vi ser i porr när vi surfar in på en porrsida. Och där finns ju en siffra som cirkulerar väldigt mycket, som är att ibland säger de 80, ibland säger de 90, ibland säger de nästan all porr. De brukar skarva lite. Utav all porr innehåller aggressioner och våld. Och den siffran kommer ju från Bridges, som säger att 88,2% utav porren innehåller våld. Den studien är, som jag vet att Myra har pratat om tidigare, utförd på DVD-filmer från 2004-2005 i USA.
På bästsäljande.
Precis. Och de har dessutom...
På en specifik kedja också.
Ja, på... Gud, vad heter den? Den heter någonting adult video, bla bla bla. Det är någon sån grej. I alla fall, och dessutom har de en väldigt, väldigt generös bild av vad som är en aggression. Till exempel så inkluderar de ifall kvinnan då, som det oftast är som utsätts för aggressionen, ifall hon säger ja, smiska mig, bla bla bla, så räknas liksom den smiskningen också som en aggression. För att det är en aggression. Och den studien är liksom så här känd i porrdebattkretsar som liksom den de som är emot porr hänvisar alltid till att 90% av porren innehåller aggression eller översatt i svenska våld. Vilket också blir lite skevt. Men det finns ju massor av studier, eller inte massor, men det finns en hel del studier som har kikat på hur det faktiskt ser ut med aggression. Och den här är ju definitivt ett extremvärde där de absolut flesta studierna hamnar någonstans mellan 20% och 50% våld beroende på vilken typ av porr man tittar på. Till exempel har två stycken som heter Shore och Seida gjort en jättestor studie där de har kikat på porr på Pornhub från mellan 2008 och 2016 tror jag. Och de har kommit fram till att det är någonstans kring 30% våld i, eller aggression i random urval. Medan i den populära porren så är det betydligt mindre, ungefär 11% eller något om jag inte missminner mig. Vilket liksom visar på att så här, de populära klippen är också mindre våldsamma. Och innehåller mindre aggression och speciellt mindre icke-samtyckt aggression som de också har gjort en skillnad på. Och sen så finns det ju också en liksom så här allmän syn av att porren blir hårdare och hårdare och värre och värre. Och att den liksom så här stegrar hela tiden i sin aggression och sin våldsamhet. Mm. Vill du
och
säga
att,
något slags?
Och att du som... Nej, men, och...
Nej, men det, jag tror du var på väg att säga samma sak, och du är säkert också på väg dit, men att det där är ju någonting de använder allmänt. Att så här, du börjar med att titta på någon typ av vaniljporr, oily tits. Och sen helt plötsligt så då funkar det inte om det inte är någon som får upp en superoljetanker i anus.
Nej.
Utan det blir liksom bara grövre och grövre och så här, helt sinnessjukt.
Ja. Men de Shore och Seida då har också tittat på om det blir hårdare och hårdare. Men de har mätt aggression i 4 olika indikationer. Och 2 av de indikationerna går neråt. Och 2 av dem fluktuerar för mycket för att kunna säga om de går uppåt eller neråt. Över en 10-årsperiod då alltså.
Man ska väl också tillägga att i den här originalstudien som de porrmotståndarna alltid hänvisar till, så tar man inte hänsyn till samtycke överhuvudtaget.
Nej, precis.
Det är ju faktiskt den viktigaste poängen i att den är inte bra. För att just det där, samtycke betyder ingenting där.
Nej.
Och det är ju helt sinnessjukt. Så kan man inte säga och göra. Det är då dumförklarar du allt. Då moraliserar du bara.
Då hamnar vi ju väldigt mycket i den här diskussionen om liksom så här, som jag upplever att många, ja men det var ju den här barnmorskan som gick ut med varningen om hårt sex för, gud, 1 år sedan nu då. Blir det. Att liksom
hundratals
så här,
barn.
Precis, som har sår i fittorna. Men att så här, man hamnar i det här med att hårt sex per definition är fel och dåligt och ett övergrepp. Mm. Och då hamnar vi i den här väldigt, väldigt svåra som både är att liksom så här, både då de som gillar att ha hårt sex, att de känner att de har fel sex och att de är liksom sjuka i huvudet för att de har sex på det sättet och så vidare. Men också alla de, vilket jag tycker kanske, man ska inte bedöma vem som är viktigast och vem som är mindre viktig, men en väldigt, väldigt viktig aspekt i detta är ju också alla de mjuka övergrepp som sker. Och vi måste komma ihåg att även liksom en jätte liksom mild kyss eller en jätteförsiktig smekning på rumpan som man inte vill ha är också ett övergrepp. Och när vi pratar om liksom det felaktiga som hårt sex, så glömmer vi väldigt lätt, eller man, alltså hela den här våldtäktsdiskussionen till exempel, som är att så här, ja, men man har inte blivit våldtagen ifall man har blivit av sin pojkvän, eller man har inte, man kan inte bli det när man har hängt med hem och sådana saker, utan det, våldtäkt ska ske av ett överfall i en park typ. Alla de grejerna, det blir liksom exakt samma sak att hålla på och hävda att att övergrepp inte skulle vara alla de mjuka grejerna också. För även ett liksom superförsiktigt vaginalsex som man inte vill ha är att gå över gränsen. Och det tycker jag vi slarvar bort när vi pratar om hårt sex eller så.
Mm. Ja, men det stämmer ju. Men det är ju tillbaka till just den här cherry picking och vad det är. Jag tror att det finns ett par kategorier inom den här rörelsen. Och jag tänker inte nämna namn, för att jag vet att om man nämner ett namn här så, så kommer det bara fokuseras på det. Men jag tror att det finns...
Vem då?
Nej, jag tänker fan inte göra det. För att vi,
det gick nästan i fällan.
Ja.
Nej, men Magnus kan bipa det.
Ja, nej. Eller jo, det kan han få göra.
Nej, men
jag
säga vem
det, snälla, ja. Magnus måste bipa i alla våra avsnitt. Jag tycker,
nej, men han blipar det här då. Men så här, jag tror att hon tycker inte om analsex. Hon tycker inte om sex generellt. Jag tror att hon är väldigt, väldigt, väldigt inne på det här utifrån väldigt personliga preferenser. Mm. Den bedömningen gör inte jag bara för att jag sitter ett svin och tycker att liksom, så här, ha tankar. Utan jag tycker att det är någonting jag, efter allt, så är det väldigt, oj, lätt att, ja, få
nu,
det
nu blir intrycket. Det för, nu, ja, okay. Hur många människor kan det finnas?
Ja, men okej, okay, du får blipa det där också. När de har,
det är,
ja,
helt värdelöst att blipa, ja,
men,
där.
Nej, men, jag ska
hon
berätta.
Som brukar snacka om sex. Åh, oh, nej, vem kan det vara, Henrik?
Nej, men, ja, men blipa, det ska blipas. Så här bara. Men sen har du de här personerna som gör det på grund av sin kanske tro och övertygelse som... Du har många inom porrfri barndom.
Mm.
Och sen har du de som är... som helt enkelt inte sätter sig in. Som tycker att det här... Det snusförnuftiga är ju... Ja, men så här är det ju.
Mm.
Det här är ju liksom... Det här är ju, det är klart att vi ska slåss för barnen. Och liksom bara att ta en enkel fight. Bindragen i det för långt. Och sen blir det som vilken politisk rörelse. Det går inte att överbevisa med i slutändan.
Och det känns så himla lätt att dra igång de här känslorna. Alltså säger man att så här, 90% av porren är våld. Man bara, va? Är det sant? Typ. Och liksom så här, börjar man då också hävda att så här, detta gör att våra barn och ungdomar leker våldtäktslekar på skolan och kör den här anime-personens pistolgrepp rätt upp
dubbla
i röven.
Dubbla pistoler, rätt upp i brumman.
Ja. Då, alltså då är det klart att man blir livrädd. Alltså jag fattar liksom att man tycker att det känns jättejobbigt. Det är bara synd att den typen av känslor liksom går så djupt att man kastar allting annat ut genom fönstret. För att det finns ju, alltså så här, det är mycket bättre att vi, i en så här viktig fråga så måste vi såklart göra saker som vi tror funkar. Och det gör ju inte till exempel filter.
Men, ja, nej, men det där är ju... Man kan ju göra en välvillig tolkning.
Mm.
Jag skulle gissa att Elsa Lands och Porrfri barndom, de tror säkert att porrfilter funkar.
Men kan de inte prova att läsa någonting?
Nej, nej.
Nej,
nej, nej. Nej, 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 nej. Men jag kan tänka mig att de är liksom... det finns ju människor som är liksom grunda pölar.
Mm. Jag vet
man liksom, man, ja, men man kommer fram till någonting och så och du lägger 10 sekunder på att göra efterforskningar, så kommer du fram till en slutsats och sen är det bara så tills du dör.
Mm.
För att du har inte ingen som helst självinsikt i att du kanske inte är smartast på jorden, utan det går inte att byta åsikt, utan det är bara samma sak hela tiden. Och jag kan tänka mig att det är nog vanligt bland de här jävla, det är ju den här sekten på Instagram där alla är så jävla vakna och kan en hel del om en hel del. Och det finns alltid liksom, de har en källa för varje grej.
Mm.
Är det mutteriet, då är det vulverinkos. Är det porr, då är det porrfri barndom. Och är det liksom, jag vet inte, relationer, så är det pardrung.
Wow, det vet jag inte på den sista, men allt annat.
Jag tycker bara att det är bedrövligt.
Men vad tror du om min analys? Utan att, jag säger inte att du ska inte behöva ta ansvar för det, min tokiga, så här, tokiga tankar. Men alltså, jag säger ju inte det för att vara jävlig, utan det är verkligen någonting efter att ha lyssnat igenom allt det här de har babblat om.
Den här beepade berättelsen du drog innan.
Ja, det är fortfarande så här, det är mycket som så här, det man får intrycket att det här är så mycket, mycket mer personligt för dig.
Ja.
Men det här är,
jag vill utvidga din analys innan, för att jag tror att det kan vara så, inte bara just de här blipade som du nämnde, utan om vi ska ta liksom barnfri pårdom, påfri barndom på det stora hela, så tänker jag att det antingen är så att jag personligen gillar inte detta, det är äckligt, det måste vara ont, vi stoppar det, det ska inte dö våra barn, precis som du sa, eller så är det tvärtom. Att detta är vad du gillar, detta är vad du går igång på, men du är antingen uppfostrad på ett sånt sätt eller har växt upp liksom bland såna här människor, eller du har på något sätt kommit i kontakt med detta via internet och så vidare, att du upplever det som skamligt, att du vill inte ha de här känslorna och att du då liksom behöver kompensera genom att engagera det här för att stoppa detta, så att den här grejen, den här vad är det de säger att det är? Upptrappningen.
Mm.
Ni vet när man blir...
Eskalering.
De hade ett ord för det. Det var länge sedan vi snackade om de här påfri barndom nu, så att jag har glömt deras ord. Men i alla fall, att det har hänt dig och att du då måste stoppa barn från att uppleva samma sak.
Mm.
Så det är antingen eller, tänker jag.
Mm. Ja, men det där kan jag uppleva. Alltså alla... när man pratar med människor som har utsatts för ett övergrepp också. Eller så att vi säger ett regelrätta övergrepp till du har utsatts för liksom bara så att sexuella oönskade närmanden, så här. Det är också så att den här typen av människor vill att alla vi ska reagera på samma sätt och har liksom väldigt lite förståelse för att kvinnor och män som hamnar i olika liksom situationer, vissa vill bara gå vidare. Vissa tycker inte ens att det är en stor grej. Det är en sak de kan lämna bakom sig. Och vissa är liksom helt förstörda, fuck for life. Men de vill gärna också där att man ska vara mallad hela tiden. Att allting ska liksom vara det värsta. Och vad jag vill komma med är att det är en väldigt speciell typ som har väldigt enkel och rak syn på världen.
Mm.
Det finns inte mycket utrymme för min liksom snusförnuftighet. Det är klart att så här, barn kommer ju liksom bli sjuka i huvudet om de råkar se analsex. Så är det ju, det fattar man ju. Det är ju hemskt. Och all porr är dålig och allt det. Det är så väldigt, väldigt paketerat inom vissa ramar. Och allt, slår du på de där kanterna, då blir du deras dödsfiende.
Men det håller jag helt med om. För att det är verkligen att liksom så här, jag upplever att väldigt mycket av diskussionerna kring porr görs så mycket liksom simplare än vad de behöver vara, för att så här, det finns vissa saker som inte är simpla, utan vi måste behandla dem som komplexa.
Mm.
Jag tänker mig att liksom så här, ja men sexköp är absolut en sån fråga. Narkotikapolitik skulle jag vilja hävda är en sån fråga, och så vidare och så vidare.
Nej, du har ja. Helt rätt.
Ja, okej.
Okay. Ja, nej, men det är väl jätterimliga exempel på det.
Ja, tack. och där är porren också liksom så här en sån sak, just eftersom att vi har det här som vi var inne på innan, att vi har porren i mitten och sen har vi produktionen på ena sidan som har sina lösningar, och vi har konsumtionen på andra sidan som måste ha sina lösningar. Och vi kan inte liksom bara mixa detta, vi kan inte bara säga så här, porr är dåligt, det är så, bla bla bla, utan folk liksom strävar, och jag tänker mig att folk gör det alltid i samhället just nu, för att samhället har blivit allt mer komplext, liksom som en sociologisk fråga liksom. Men att samhället har blivit komplext, och då letar man efter de här enkla lösningarna, och man vill se det på porr också, för att det drar igång så mycket känslor att hjärnan klarar inte att tänka komplext kring det, tror jag. Mycket.
Kan vi göra så här en avstickare, vi hoppar in på någonting som vi kan vi inte prata om produktionssidan, du som ändå så har liksom nördat ner i den. Hur ser det, vad finns, vad har vi för det är någonting jag aldrig riktigt kommer runt heller, att när man pratar om villkoren inom porr och sånt och hur det finns liksom sexarbete, liksom ofrivilligt sexarbete och allt sånt. Hur ser det ut i stort?
Jag vill dementera, jag har inte nördat ner mig i detta.
Okay. Okay.
Men jag har ju såklart liksom lite övergripande koll, ja, eftersom att jag är i den här debatten. Och...
Det var ju en väldigt bred fråga också. Det var ju inte så här schysst, utan det var ju verkligen bara, ja men lägg upp hur hela porrproduktionen ser ut.
Lite snabbt. Ja.
Hur ser allting ut? Hur är det?
Ja, precis. Nej, men jag skulle väl säga att så här, alltså min bild av det, och jag har läst några studier på området, men absolut inte allt liksom. Men min bild av det är såklart att porrindustrin är i mångt och mycket väldigt, väldigt kass. Folk behandlas väldigt mycket som skit och man har svårt att liksom ha rättigheter på det sätt som man har i andra branscher och liknande. Men jag skulle väl säga att liksom så här, det är liksom någon form av liksom lite högre så här filosofisk fråga där man måste vända sig till att liksom så här, vad är det vi ser som ett arbete? Vad är det man kan liksom göra mot en betalning och så liknande? Och där behöver vi liksom diskutera, så här, ska man kunna spela in porr mot pengar? Och ifall man ska kunna det, vilket jag tror att det kommer vara väldigt svårt att liksom ta bort liksom narkotika och prostitution till exempel, så kommer vi behöva liksom hitta lösningar för att göra det bästa av situationen. Och då tror jag att politiska åtgärder och liksom arbetsmiljömässiga incitament och liksom åtgärder överhuvudtaget bara behöver komma till för att liksom så här skapa de bästa förutsättningarna i den branschen. För att jag tänker mig att det handlar om att man inte kan liksom organisera sig på samma sätt som man kan i andra branscher. Man har inte möjlighet att säga ifrån ifall man blir behandlad dåligt och liknande.
På vilket sätt har man inte möjligheten att organisera sig?
För det här med liksom, samma som prostitutionen, att man inte kan organisera sig på grund av liksom, kopplerilagar och sånt.
Men det kan du ju gällande porrindustrin. Det går ju. Det är ju inte olagligt på något sätt.
Det vet jag inte.
Men är det inte att...
Sen har vi också så himla lite porrindustri i Sverige.
Ja,
det mesta produceras väl i USA och där har vi ju generellt inte supermycket för fackförbund.
Nej,
det är en annan sak.
Det.
Ja, precis. Det är en helt annan, det är en annan kultur. Men i Sverige skulle det ju inte vara något problem att organisera om det fanns någonting att organisera såklart. Då.
Alltså...
Men det beror väl på ifall att spela in porrfilm räknas som prostitution eller räknas som
actoring. Du får spela in porr i Sverige. Det har du gjort länge. Alltid.
Okay.
Det produceras fortfarande porrfilm, men de är... Alltså, vad gör... Ja.
Jag har jättedålig koll på detta, som sagt.
Jag vet ju att jag har spelat in porr i alla fall. Ja. Sen har jag hur dagsläget är. Det är inte så att man har sett... några stor produktioner för porr i Sverige direkt.
En remake på Fäbodjäntan.
Nej, det är oftast, ja men det är lite så här är mobilkameran uppfäst på ett stativ och halvkastbelysning. Produktionsvärde på 1500 spänn.
Och oily tits.
Ja.
Fast på svenska. Ja.
Oiliga tuttar.
Oiliga.
Det var lite mer norskt nästan.
Åh, gud.
De Nej. Har ju olja.
Jag har också väldigt begränsad insyn i porr. Inte konsumtion. Porr,
produktion.
Produktion, herregud. Alla orden lämnar mig.
Men det är inte det där ett stående skämt med prostitution? Att om du bara ställer dit en kamera så är allting lagligt, för då spelar du in porr och då är det inte prostitution längre.
Ja, kanske.
Jag fan vet, jag har hört det några gånger.
Mm.
Och då kan man ju fråga sig varför de inte bara ställer dit en kamera och slutar grina. Men...
Ja. Varför filmade inte Paolo lite när han ändå höll på? Nej, men det...
Är det ute, liksom. Ni har ju en lösning.
Har ni kunnat släppa det bandet sen och tjäna pengar på det istället för att...
Men jag tänker mig att som liksom nästan alla andra branscher så är en del av liksom lösningen är att lyfta den till liksom ljuset så att den slipper vara underground. Men också att skapa förutsättningar för alla människor att välja på riktiga valmässiga grunder. Att liksom så här, för många pratar ju om liksom att så här, det är inget, det är någonting man ger sig in i för att man inte har något alternativ och bla bla bla. Och det tror jag stämmer i hög grad säkert. Men det är liksom så här, förutsätter ju också att vi skapar ett samhälle där alla kan tjäna pengar på ett sätt som de känner passar dem. För först då när vi har den lösningen så kan ju folk på riktigt göra ett informerat val om huruvida de vill spela in porr eller inte för att få pengar.
Mm. Men jag tycker det som idag, det är alltid så jävla centrerat kring OnlyFans och olika typer av betalplattformar där du är din egen liksom porrstjärna.
Mm.
Och där du spelar in, alltså så här, det är ju, det blir som en helt annan grej. Man har ju tagit bort alla de här mellanhänderna som funnits förut. Och nu gör man det ju direkt själv.
Ja,
det är ju,
fast
och det ja, men jag ska bara säga så.
De tar ju också plattformsavgift.
Ja, jo. Men alla, det är ju mycket mer större skillnad om du har typ 5 stycken kameramän, en producent och liksom ett produktionsbolag. Här har du bara i princip ett produktionsbolag. Och du ger direkt produktionsbolagen kontet och så tar, ja men vi tar 5%.
Mm.
Och sen är det liksom inga mer mellanhänder.
Men det är faktiskt en jätteintressant diskussion också. Vi kan ge oss in lite i OnlyFans, tänker jag mig.
Ja, jag ska bara säga klart
att... Jag gör inte dans med den.
Vad fan var det som kom med det? Det är... varför man hamnar där. Du pratade om det.
Mm.
Jag tycker att den origin storyn man vanligast hör, om vi inte pratar liksom när det väl har gått prostitution, du har börjat liksom skjuta heroin och du behöver sälja din kropp för att få knark, så är det här bara, nej men det var så jävla lätt att få pengar. Så här, jag orkar, vad ska jag springa runt och jobba? Men jag kunde liksom ligga med min kille framför kameran och få 30 000 i månaden. Jag har ingen utbildning till det. Och det är, om du släpper den spärren så är det ju väldigt enkla pengar. Alltså. Extremt alltså, enkla pengar.
Jag följer en del kvinnor på sociala medier som är porrstjärnor. Och de jag följer, jag inser att jag är liksom inne i någon filterbubbla. Men jag har ju specifikt letat upp de här kvinnorna. Jag vill inte följa någon kvinna som sitter där och blir tvingad till det och sånt skitsorglig grej, det vill jag inte, utan jag vill ju veta mer om just...
De kanske inte delar sin story i lika
hög
grad.
Nej, kanske inte lika hög grad. Men jag vill ju veta mer om just, alltså se, hur en dag på jobbet ser ut till exempel. Det är många som delar så här, ja men så här gör vi detta och detta, för att det är ju inte riktigt sex i porr, utan det är mycket som är tillgjort och de har ju många tips och tricks för att få saker att fungera och så vidare och så vidare. Och då har jag letat upp de här kvinnorna och alla de som jag följer är ju sådana som har haft detta som mål liksom, för att jag behöver inte gå i skolan, jag kan liksom gå klart grundskolan, sen hoppa rakt in i detta och tjäna bra med pengar liksom, och sen eventuellt göra någonting annat sen om jag vill det, men de är alla väldigt nöjda med sina karriärval liksom.
Vilka följer du?
Jag vet faktiskt inte namnet på dem.
Oj, trist avhumanisering.
Ja, nej men jag vet inte vad de heter. Vi kan dela deras konton i...
Jag tror inte det.
I avsnittsbeskrivningen.
Jag tror inte det.
Men,
det går inte.
Nej. Ja, men vad skulle du säga om OnlyFans då?
Det jag skulle säga om OnlyFans är att jag tycker att det är en väldigt... jag tycker det är så himla... Jag är inte heller superinsatt i OnlyFans. Men jag tycker det är en sån himla intressant diskussion att se hur andra människor hanterar OnlyFans, på tal om liksom alla andra vi har pratat om. För att, alltså så här, för jag är väldigt mycket på platsen att så här, jag vet att vi inte kommer få bort porren. Porren finns och den kommer finnas. Filter kommer mig veteligen aldrig att funka så pass bra att de liksom tar bort allting. Och ifall de lyckas ta bort allting så kommer det bara vara en tidsfråga innan porrsidorna lär sig att komma förbi filtrerna och då är vi på scratch igen liksom.
När det kommer till de där filtrerna så alltså, det är ju en felaktig premiss också. För att det handlar ju om det är ju någonting som både Porrfri barndom och som Mikis Kanakaris på 1000 möjligheter pratar om, att porrbranschen riktar in sig på barn och ungdomar. Varför i helvete då? De har inga pengar.
Nej.
Det är så otroligt korkat. Faller ju på sin egen orimlighet. Men...
Ja. Och på tal om just det så är ju liksom så här, alltid när man säger så här, porren är inte ett klick bort. då de bara, kolla här! Och så typ går de in i sin webbläsare och söker på Pornhub och kommer in på Pornhub. Och man bara, ja, söker du på Pornhub? Är det klart? Alltså det är så en
webbläsare.
Det är
så internet funkar.
Ja, det är verkligen så det funkar. Det som vi vill komma undan är ju att slippa se porr när vi inte vill se porr. Det vill säga, precis, ifall man söker på något annat. Senast idag så höll jag och några vänner på att söka på cream pie för att kolla var vi skulle komma. Och det var bara recept på gräddtårtor. Så där har Google gjort ett bra jobb. Men på tal om OnlyFans. ja, men kopplat till OnlyFans.
Nu kommer alla googla det som inte vet vad det är.
Ja, precis. Ja, men då får ni bara se gräddtårtor och olika recept på det. Så.
Kan ni dra er egna slutsatser?
nej, men på tal om OnlyFans då. Så tycker jag att, ja men som sagt då, att porren finns och porren kommer finnas. Och jag tänker mig mycket att så här, det handlar om, precis som med liksom, mot barn och unga. Att så här, vi kan inte hindra barn och unga från att se porren, utan vi behöver rusta dem för att råka stöta på den eller titta på den. Och göra dem till medvetna.
Att leva med den. Ja, leva exakt. I en värld där den existerar.
För jag tänker mig mycket att alltså problemet är ju inte porren. Utan problemet är ju hur man tar emot porren. Och vad man har för verktyg att liksom, bemöta den. Och så vidare. Men med OnlyFans då så tänker jag mig också att om vi nu ändå. Vi vet att vi måste ha porr. Porr kommer finnas. Är det inte då bättre att vi har en marknad där absolut OnlyFans tar några procent av intäkterna. Men man har åtminstone liksom makt själv över sitt eget konto, vad man liksom laddar upp, vad man självklart kan folk liksom fota av det och sådana saker säkert. Men man har ändå någon form av makt över vilka som följer en. Man får prenumeranter som betalar för contentet. Man får, alltså såhär, det är ju en, alltså såhär, jag säger inte att jag är all för OnlyFans så som det är. Men det är ju en betydligt mer feministisk lösning än vad all annan lösning vi har för porr har varit hittills i historien. Liksom. Mm.
Det är inte en feministisk lösning. Det är det inte. För det blir lite det där att allting som klär sig i någonting förbättring är feminism. Och det är det inte nödvändigtvis. Men det är ju en lösning för att säkerställa att så mycket av ditt content att du styr så mycket av ditt eget content och får så mycket pengar som möjligt, möjligtvis.
Mm.
Det är vad det är. Och jag tycker att det är olustigt när de, för det märks också, om du verkligen vill döma om någon är på riktigt är bara en porrmotståndare på grund av eller om liksom det finns några andra. Då kan man ta OnlyFans som typiskt. För där är det så jävla. Hur man verkligen försöker hitta de här. Ja, men vet du vad? Jag känner en person som la ut bilder på sig själv. Och nu har hon ångrat det efter 5-10 år. Och kan inte få bort det. Och så gör man årtusendets största liksom, skräck. Snälla. Alltså allting vi gör i livet. Är saker som vi kan ångra av olika skäl. Och liksom så här, nakenheten är inte nödvändigtvis det värsta. Det är du som lägger en värdering i att den här visar sig naken en gång och nu är det för jävligt för all framtid. Det är inte riktigt så det funkar. Jag har gjort saker som jag ångrar som förmodligen är mycket värre än att ha varit naken. Men min pappa skulle förklara för mig när jag skulle tatuera mig första gången. Då sa han så här, att du kommer liksom vakna upp en dag om 10 år. Och så kommer du ångra den där tatueringen. Det hade han rätt i. Jag säger ingenting om det. Men han sa också typ att man skulle, alltså att jag skulle typ lida av psykisk ohälsa. Och hej och hå, allting skulle jag säga bara. Nej.
Va? På grund av tatueringen.
Ja, nej, men han var så helt så psykotisk med det där. För att han hade själv tatuerat sig på fylla någon gång och ångrat sig så jävla mycket.
Då visste
det är inte så
pappa
allting va?
Då visste ändå inte din pappa att du skulle sitta här i en podd sen, massa år senare, och snacka om din kuk oavbruten i 10 avsnitt lång ark.
Nej.
Tänk om han visste det. Då nej,
han ska inte lyssna på den här
podden. Det är psykisk ohälsa om något.
Ja. Nej, men det är så otrolig moralism och egentligen bara att jag tycker inte att du ska tillverka porr, för jag tycker att det är lite obehagligt om på riktigt, jag får så, vissa av de här människorna, nu tänker jag verkligen inte säga namn, Jag får så mycket intrycket att de är så jävla rädda av att deras respektive ska titta på porr. Alltså så otroligt jävla rädda för att det ska ske.
Mm. Men OnlyFans är ju också ett jättebra exempel på det här med att man mixar problem och lösningar från produktion och konsumtion. För att här har ju man tagit lösningen att strypa betalningarna till de som är med i porr. Genom Visa och Mastercard för att skapa att folk inte ska kunna titta på porr. Och det blir ju liksom en åtgärd på denna sidan som ska leda till eller som ska bättra ett problem på denna sidan. Och det går ju inte såklart.
Men det där är ju också när de tror att de kan påverka liksom Visa, Mastercard och alla de här att så här, nej, ni ska sluta ta betalt den här. Ja, om man ser, jag ser ju till exempel på vår Patreon, där ser jag hur mycket pengar vi får in varje månad. Sen ser jag att Patreon tar 5%. Och sen så ser jag hur mycket pengar jävla Visa och Mastercard och svinen tar för att hantera betalningarna. Mm. Så att de helt plötsligt bara säger, åh nej, nu har OnlyFans och liknande har blivit en miljardindustri. Nej, det är klart att vi ju inte har procent på det här. Det är mycket viktigare att det sitter någon jävla nackamammis här och får grina istället. Nej, vi skiter i de pengarna. Låt typ PayPal ta de pengarna eller kryptovaluta ta de pengarna istället. Vi behöver inte tjäna de pengarna, det är inga problem. Nej. Det kommer aldrig hända. Nej. Utan det är visst, de kan sluta så här, men vi kommer inte hantera de här betalningarna. Och sen så gör OnlyFans så här, men vi har lite nya regler. Perfekt, då kör vi. Var är min procent? Mm. Och för övrigt, OnlyFans tar 20%. Mm.
Det är ganska saftigt, är det inte det?
Mm, det är lite mycket tycker jag.
Ja.
Men behöver man inte ta så mycket i början för att komma igång?
Nej, men det där kommer, så här, det är ju också en konkurrensfråga. Mm. Det kommer förändras. Ju mer konkurrens, ju vad heter det, färre procent. Sen kan man ju också tänka på att man kan ju organisera sig. Man kan ju gå ihop.
Fan vad du håller på. Alltså.
Nej, men jag håller med ifall man... Dock är ju liksom den... Jag är så oinsatt i detta. Men jag tänker mig att branschen liksom i Sverige är för liten för att liksom skapa en rimlig organisering. Typ. Mm. Alltså så här influencers. Influencers organiserar ju sig inte heller.
Ja, fast
har börjat
med. De smygpratar med varandra.
Okej. Okay.
Jag ska inte låtsas som att jag har någon som helst
eftersom
att
du är influencer och är med i alla gäng.
Big deal. Jag var faktiskt med på elitlistan i några månader 2017.
Nej, men de har väl lite så Facebookgrupper och sånt där de kan varna varandra för samarbetspartners eller hjälpa varandra med avtal och sånt.
Ja, men det har jag fått med mig. Men de är inte organiserade i så här. De är inte liksom organiserade på ett organiserat sätt, utan de är ju mer så här, hallå, hur mycket tog ni betalt för det här samarbetet? Typ.
Mm. Vad är rimligt att ta betalt och liksom hjälpa varandra? Ja. Mm. Precis. Ja, precis.
För att de är människor, tänker jag mig.
Ja, de blir normala.
Ja.
Och sen ska man ju komma ihåg att alla arbeten kommer inte heller organiseras som ett LO-fack i framtiden. Utan
nej, det hoppas jag verkligen.
Nej, det finns ju fortfarande folk som jobbar helt fritt och men är egna företagare och så vidare.
Ju sämre man har det på sin arbetsplats, alltså ju mer man kan utsättas för och ju mindre liksom villkor man faktiskt har, desto större nytta har man ju av att organisera sig.
Man är oftast mer benägen att organisera sig med rätt incitament också.
Och finns det någon bransch som är så utsatt som prostitution och porrskådisbranschen?
Mm.
Men den är väldigt utsatt i alla fall. Tänker jag mig att det hade varit bra ifall vi kunde få till lite... Alltså så här, det som behövs är helt enkelt politiska engagemang kring dem.
Ja, alltså det är ju just... Ja, prostitution, det kan vi väl förmodligen lösa med basinkomst.
Mm.
Och typ börja skjuta av folk som håller på med trafficking.
Aj.
Ja.
För men, liksom, det behöver inte vara så jävla komplicerat. Det är bara, okej, nu har du tvingat någon här att sälja sex. Då får du en kula i huvudet, så var det inte med det.
Ja.
Till slut så är vi av med dem allihopa.
Mm.
Ja, men det lät som en jättebra lösning, Axel. Absolut. Ja,
det är min go-to-lösning.
Ja, nej, jag vet att det är det.
Nej, men jag håller med. Jag tycker också, jag tror verkligen att nyckeln ligger ju jättemycket i att se till att alla har det bra och att alla vet liksom sina rättigheter och möjligheter och kan försörja sig på det sätt som de vill. Det är, ja, det är liksom grundläggande i allt.
Vi fixar alltså, mycket med global basinkomst, men tills
alltså
dess
jag,
så
jag tycker inte att någon ska vara fast i, alltså, på ett jobb eller i ett yrke som de inte tycker om. Det spelar ingen roll om det är porr eller jobba på restaurang eller facket eller IT eller...
Men det är ju bara något speciellt med att vi har sån liksom speciell syn på att sälja sex.
Yeah.
Alltså så här, för jag håller helt med, alltså jag tänker mig typ mycket av de här personerna som liksom typ budar hem typ Budbee och sånt till folk liksom.
Ja, det verkar för jävligt alltså.
Ja, och alla som kör mat åt höger och vänster och alltså det känns liksom... De känner jag också väldigt mycket för. Jag tror inte att... Ja,
en kul grej man kan göra om man vill må dåligt. Det är att vid typ middags- eller lunchtid gå till ett ställe som är populärt bland de här Fodora, Uber Eats och all den här skiten. Där folk beställer mycket från. Gå dit och beställa och sen bara stå och observera hur jävla dåligt de som kommer dit för att hämta mat mår. Och hur mycket de tjafsar med varandra, med personalen som jobbar där. Det är fantastiskt alltså.
Jag tycker inte det låter fantastiskt.
Jag tycker...
Men, det, jag
tänker mig att så här, jag ser det som ett problem att vi ser sälja sex som en särställning liksom, överhuvudtaget. För att hade vi bara kunnat betrakta... Det måste ju vara någon form av särställning kanske. Men hade vi bara kunnat betrakta allt för vad det var och se det komplext i att vissa gillar det, vissa gillar det inte. Vissa behöver hjälp, vissa behöver inte hjälp. Så hade vi kunnat göra något bra av det.
Ja, det blir inte lättare att hantera för att det är tabu.
Nej. Jag, nu har jag så mycket åsikter. För det där är också en diskussion som, om du pratar, om vi har kollat på när, nu ska jag verkligen försöka säga, när de som organiserar, för det är ju, vi har ju fuckförbundet i Sverige, och när de har pratat om det här vet ju Axel, för vi har ju en viss historia av att försöka få de här gå med och vara med i podden för att prata själva. Men vi har ju också varit kritiska till att vad heter det, sälja sex alltså som prostitution, och då vill man helt plötsligt inte prata med oss, och det jag menar ju på idag med alla försök vi gjort, det är bara skitsnack, ni vågar bara inte ställa upp med folk som faktiskt är kritiska mot det. Det är liksom långsökt att sitta och tjata om att men ni har en lite tråkig attityd så här. Så, fast vi kommer aldrig outa det, vi kommer aldrig göra, ni kommer få alla skydd, vi kommer sitta här och prata, men ni måste ju också kunna prata med någon som är kritisk mot det här. Och de säger ju, när jag lyssnar på dem så säger de hela tiden återkommer till dem, men sexköp är en liksom avart, det är en speciell, det ska vara en speciell grej på arbetsmarknaden, så behöver helt egna speciella regler. Och visst, om det ska funka så kommer det förmodligen behövas väldigt, väldigt en väldigt särställning på arbetsmarknaden. Dels för att det här med att du aldrig kan liksom via arbetsförmedlingen tvinga någon att börja sälja sex. Men jag tror inte att det kommer bli så populärt. Jag tror inte det kommer gå igenom. Men vi kanske blir så sjuka en dag så att vi tvingar liksom folk att göra det. Men det kommer komma med massa liksom... det kommer komma med en enorm särställning. Så att jag håller inte med. Det är någonting speciellt över det. Och jag tycker bara att diskussionen är, den är skev på många olika sätt och vis. Jag vill ju gärna se att det finns människor som organiserar sexarbetare och försöker förbättra deras villkor. Jag vill ju gärna att det ska finnas. Samtidigt som jag personligen är emot att vi ska avkriminalisera. Jag tycker att vi har en ganska väl avvägd lagstiftning idag kring det här. Vi straffar inte den som säljer sex, vi straffar den som köper sex. Mm. För att vi anser att den har en makt, ett maktövertag.
Är inte prostitution väldigt långt ifrån porr?
Jo, alltså...
typ att ingen riktigt vet det. För vissa säger så här, porr och prostitution är exakt samma sak. Mm. Men det beror ju på såklart vilken sida av porren man tittar på.
Men handlar inte det om köpta samtycken?
Jo.
Att det är både i porr och prostitution, så är det det.
Jo. Mm. Jo, jag tänker mig att det är där de liksom korsar varandra. Och sen så tänker jag mig att många som... alltså det finns ju säkert liksom många som är på båda, i båda branscherna. För att det liksom faller sig naturligt när man ändå är inne i den ena att också vara i den andra.
Ja, det är som förut, det är kameran i rummet som skiljer.
Mm.
Ja, vi kanske inte ska gräva ner oss i den. Men får jag föreslå en sak? Vi har pratat en timme och 40 minuter och vi har fortfarande inte gått igenom den här biorapporten och EIH. Och vi har en del, men vi har testat en grej, vi gjorde det med David Eberhardt. För vi har ganska långa samtal. Ska vi inte klippa nu och spara och sen kör vi lite till och så släpper vi det för Patreon?
Slut.
Om det är okej för dig?
För mig är det okej alltså.
Ja, ni stackars Jon som lyssnar på det här. Om ni inte redan är Patreon, passa på att bli det så får ni höra resten av det här samtalet. Och vill ni inte bli Patreon så kan ni dra åt helvete.
Det blir spännande!
Jaså, blir det? Ska du lämna en teaser samma? Mm. Vad ser du mest fram emot att prata om nu?
Vi kommer prata om sex och onani.
Mm-hmm.
Kanske porrliberalism, tänker jag mig vi kan prata om.
Porrliberalism, det låter vidrigt.
Ja, jag håller med. Vidrigt. Ja,
jag bara fick en akut allergisk reaktion mot liberalismen i det där. Det är fan. Ja, vi får se. Det kanske är fantastiskt.
Det. Och supermycket BO-rapport blir det väl.
Ja, det har jag antar det. Vi har ju inte sagt ett ord om den än.
Vi har pratat.
Nu kör vi. Vi kör.
Pang, ses. Pang, pang. Ses. Hej då.
Puss och kram, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.